Hej och välkomna till avsnitt 1252 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk och brittisk politik med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Storbritannien och EU har till slut kommit överens om ett handelsavtal, vilket innebär att Brexit-processen får en mjuk istället för hård avslutning. John Gustafsson uppdaterar om slutförhandlingarna som hölls nu under julen. Varmt välkomna. John Gustafsson, välkommen.
Tack så mycket.
Det har nu slutits ett handelsavtal till slut mellan EU och Storbritannien och det slöts på julafton. Och på julafton så höll Boris Johnson ett tal och jag tänkte spela ett kort klipp här från det talet. Här är det.
At the end of this extraordinary year, I want to say something about the meaning of Christmas, because I've never known a Christmas like it, not in my lifetime, and I bet not in yours either. And in most years, it's a moment for togetherness and celebration in which the generations are jumbled together in the same household for days on end, pulling crackers, snogging under the mistletoe, you name it. And yet this year, that is the one type of Christmas we simply cannot afford to have, and it grieves me because I think everyone hoped and prayed, I certainly did, that things could be, if not normal, then as normal as possible for as many families as possible. And yet, we've had to confront the reality of the new strain of COVID, the speed with which it spreads, and I bet you agree that we had no choice but to take action. And by the way, tonight, on Christmas Eve, I have a small present for anyone who may be looking for something to read in that sleepy post-Christmas lunch moment. And here it is. Tidings, glad tidings of great joy, because this is a deal to give certainty to business and travellers and all investors in our country from the 1st of January, a deal with our friends and partners in the EU. You remember the oven-ready deal by which we came out on January the 31st? That oven-ready deal was just the starter. This is the feast, full of fish, by the way. And I believe it will be the basis of a happy and successful and stable partnership with our friends in the EU for years to come. So that's it. That's the good news from Brussels. Now for the sprouts and a happy Christmas to you all.
Så det var Boris Johnson och då Jonne frågan, varför kom det här avtalet nu och vad har hänt de senaste dygnen? För det såg inte ut, vad jag förstått i alla fall, att bli något avtal.
Nej, det såg inte ut att bli ett avtal. Det var väldigt osannolikt. Förhandlingarna har avbrutits flera gånger. Senast i oktober så avbröt Storbritannien förhandlingarna och började förbereda för ett no-deal Brexit, sen återupptogs förhandlingarna och så sent som runt den 10 december som att det mest sannolika utkomsten var att man inte skulle få ett avtal. Så, men det har ändå fortsatt förhandlingar, både formella förhandlingar och informella förhandlingar såklart. Så det har funnits en dialog mellan EU och Storbritannien egentligen ända sedan Brexit omröstningen, men då i synnerhet sedan Storbritannien gick ur EU formellt i slutet av januari i år. Och det jag skulle säga blev avgörande, det är väl, jag kan väl säga så här, utan coronapandemin så tror jag att det hade blivit ett avtal, men i synnerhet inte utan den andra vågen av coronapandemin som innebär att, att den ekonomiska återhämtningen efter corona blir avbruten vid fjärde kvartalet och det kan dröja till andra kvartalet 2021 innan vi ser någon riktig återhämtning. I och med att vi måste först vaccinera och vi måste nå en flockimmunitet innan allting kan gå tillbaka till det normala. Sen tror jag att den nya muteringen av corona som först upptäcktes i Storbritannien spelade roll. Och nu kan vi se, vi får se hur allvarlig den här muteringen kommer att bli i längden. Vi får se när vi summerar den här pandemin. Men det finns alltså en ny version av covid-19 som är betydligt mer smittsam. Inte mer dödlig vad vi kan se, men betydligt mer smittsam. Och det här ledde till att väldigt många länder har stängt gränserna mot Storbritannien. Inte bara inom EU utan även länder som Kanada, Saudiarabien, Turkiet. Det är många länder som har antingen helt stängt gränserna eller krävt att du ska ha testresultat, att du är virusfri innan du får komma in. Och det här fick den brittiska regeringen att, alltså det fick lite panik, om man säger så, för en strategin bakom ett no deal Brexit, eller strategin bakom Brexit överhuvudtaget, det är att Storbritannien ska omorientera sig från handel med Europa till handel med resten av världen. Och det är lite svårt om resten av världen inte släpper in den.
Mm.
Alltså det är väldigt svårt om affärsmän till exempel inte kan resa mellan olika länder. Och nu är det klart att det här kommer inte vara så länge, de här restriktionerna. Men det är tillräckligt allvarligt för att Storbritanniens ekonomi har gått dåligt i år, precis som de flesta andra, men ganska dåligt även i jämförelse med många andra länder. Man behöver en snabb återhämtning i första kvartalet, och kombinationen av att vara utstängda från EUs marknad och utstängda från stora delar av världen, den potentialen kan man säga pressade den brittiska regeringen att göra eftergifter de sista dygnen innan avtalet slöts. Och så det tror jag var en bidragande orsak till det här avtalet.
Mm. Men okej, då låter det som att det här avtalet varit mer till Storbritanniens nackdel än fördel. Så kan du berätta lite grann bra och dåligt med avtalet, om vi börjar med vad som är bra med avtalet för Storbritanniens del?
Ja, det som är bra med det här avtalet, det här innebär frihandel med EU inom alla produkter, inte tjänster, men produkter, alltså varor. Det innebär det inga kvoter, utan det är totalt frihandel. Det innebär att Storbritannien får tillbaka en större del, större kontroll över sina fiskevatten än tidigare, vilket är strategiskt väldigt viktigt för Storbritannien, för många kustregioner och mindre. Men fisket är inte en stor del av Storbritanniens ekonomi, men det är en regionalt viktig del för många mindre orter vid kusten. Det här innebär att Storbritanniens så att säga kvot av fisket i brittiska vatten ökar från 50% till 67%, om jag minns rätt. Och efter 5 år så kan Storbritannien ta tillbaka all kontroll. Så det är en utfasningsperiod, så att säga, för europeiska fiskemän som fiskar i brittiska vatten. Storbritannien får också rätt att ge statssubventioner som man vill. Det här är väldigt viktigt, det här måste jag förklara, för att inom EU så är det förbjudet att ge statliga subventioner, alltså riktade mot specifika företag eller riktade mot specifika industrier, med liksom vissa undantag, det finns kryphål, men alltså generellt sett så är det förbjudet. Och det här gjorde till exempel att, för er som minns torkan 2018 när det var en massa skogsbränder, så kunde Sverige inte hjälpa våra bönder, utan vi var tvungna att gå via EU för att få tillstånd att ge extra stöd till våra bönder. Det här är på sätt och vis en förståelig regel, för att det handlar om att man inte ska kunna snedvrida konkurrensen, att ett land ska kunna till exempel subventionera sin stålproduktion så att den slår ut stålindustrin i massa andra länder. Men det här är något som Storbritannien vägrade gå med på, för att man vill kunna ha den friheten, det manöverutrymme som Sverige inte hade 2018, att kunna ge stöd till krisande industrier utan att behöva gå via EU-kommissionen.
Mm.
Och det här var EU helt emot, sa att det här kommer vi absolut inte gå med på. Det här gick man med på i slutändan. Sen var det här som kallas för en level playing field, alltså en jämn spelplan, eller jämnt spel, rätt i spelfält, som man ska säga på svenska. Det här var något som EU krävde, som innebar att Storbritannien skulle inte få avvika från EUs regler när det gällde byråkrati, alltså när det gällde standards för varor och för till exempel miljökrav och hälsostandards för mat och så vidare. Alltså EUs byråkrati är berömd, och det är en av anledningarna till att Storbritannien valde att gå ur EU. Men det här kravet var helt enkelt att ni måste behålla, liksom, till stora delar i alla fall, ni måste behålla EUs byråkrati, EUs regler. Och om EU inför nya regler, då måste ni också införa de reglerna. Så om EU höjer krav, eller till exempel sänker, eller höjer kraven för miljö, liksom för gör så att det blir strängare krav för koldioxidutsläpp, då måste Storbritannien också göra det. Mm. Så det här var ett av EUs krav, att Storbritannien kunde gå lite under EU-standard, men inte så mycket. Det måste, alltså, för det skulle snedvrida konkurrensen, menade EU. Och EU menade då att om Storbritannien skulle avreglera och försöka bli alltså ett nytt Singapore, som det man kallar Singapore on the Thames, alltså brukar man kalla så Thames i en flod då. Mm. Så om man skulle försöka bli liksom ett europeiskt Singapore med liksom där skatteparadis nästan, eller företagsparadis, då skulle EU kontra med att införa strafftullar för att säkra europeiska företag.
Mm.
Det här är nästintill borta i det slutgiltiga avtalet. Det finns ett minimikrav på arbetarrättigheter, miljökrav, liksom såna här saker. Men det ligger långt under EUs regler, och det finns inte någonstans att EU får införa tullar om Storbritannien avviker från framtida regler i Storbritannien. Eller rättare sagt, det finns en sån regel, men båda sidor får använda dem. Om Storbritannien anser att EU följer inte, alltså står för långt ifrån Storbritanniens standard, om Storbritannien har en mycket högre krav på djurrätt till exempel, om vi tar ett sånt exempel där Storbritannien står över EU största allmänhet. Om Storbritannien skulle mena att ja, men EUs djurrättsregler inte är tillräckligt långtgående, då kan Storbritannien införa tullar mot EU också. Och det här gör att alltså, i praktiken varken Storbritannien eller EU kommer använda det vapnet, för att det blir en jäkla röra om man ska försöka göra det. Sen en annan viktig vinst för Storbritannien, det är Europadomstolen har ingen roll alls i det här avtalet. Den europeiska domstolen har, alltså EUs domstol har ingen makt alls över Storbritannien, utan om det uppstår disputer mellan Storbritannien och EU, om den ena sidan tycker att den andra sidan bryter mot det här avtalet, då går det inte till EU-domstolen, utan det går till en oberoende panel av experter och representanter som man utser.
Just det.
Så, och det här är en otroligt stor vinst för Storbritannien, för att EUs domstol är inte opartisk, för att uttrycka det milt.
Mm.
Ja, och man kan även nämna att Storbritannien kommer att fortsätta vara en del av EUs forskningsprogram Horizon Europe, åtminstone för de kommande 7 åren. Man kommer även vara med i Copernicus och Euratom, alltså atom, liksom kärnkraftsforskning liknande. Det här är väldigt positivt, för att när man brittiska universitet behöver europeiskt samarbete, det är bara så. Det är väldigt bra att kunna ha liksom forskningssamarbete som är gränslöst. Det är bra med akademisk samverkan, och allt annat hade isolerat den brittiska akademin och den brittiska forskningen, och det hade inte varit bra. Så man kommer även att samarbeta även i fortsättningen med polisverksamhet och antiterrorverksamhet och liknande. Så att och där skulle vi också säga att där har Storbritannien en väldigt stor roll, för att Storbritannien har den bästa liksom antiterrorenheterna och antiterrorunderrättelsetjänsten i hela Europa. Så det var väldigt viktigt för EU, och det var ett förhandlingskort, så att säga, för Storbritannien.
Mm. Ska vi gå över på det som är lite sämre om avtalet?
Det som är sämre med avtalet, så kan ju börja med att det här inkluderar inte tjänstesektorn. Och tjänstesektorn är en allt viktigare del av den moderna ekonomin, i takt med att Europa går ifrån en industriell ekonomi till en postindustriell ekonomi, en tjänstebaserad ekonomi. Så det här inkluderar framförallt inte finanssektorn. Och det här är väldigt viktigt. För att London är Europas största finanscentrum. Men det är ju definitivt så att Frankrike, Tyskland och så vidare skulle gärna snappa åt sig en del av den sektorn i alla fall. Så det här är något som EU var väldigt tydliga med. Nu kan det komma avtal i framtiden som täcker finanssektorn också. Men där har inte Storbritannien riktigt samma goda förhandlingsläge, om man säger så. Och det hade varit bäst om det här hade varit med i det här avtalet, hur man gör med finanssektorn istället för att det svävar i osäkerhet i alla fall månader, kanske år till. Så vill man verka på den europeiska marknaden och inte betala tullar eller ha andra liksom administrativa problem, då måste man etablera sig inom EU. Det räcker inte att ha ett högkvarter i London längre. Mm. Och nej, men det här är en nackdel. Det går inte att komma från. Finanssektorn är väldigt viktig för Storbritannien. Och så jag menar, nej, men det var en vinst. Det var en vinst i EU helt enkelt. Mm. Och ska väl också säga att som jag ska säga, det här är inte så mycket att det var en förlust för Storbritannien, det här var bara ett väldigt märkligt val. Det är att Storbritannien valde att inte vara med i Erasmus-programmet, som är alltså utbytesstudentprogrammet. Och det här tror jag kommer missgynna brittiska universitetet, kommer missgynna inte minst studenter från låginkomsthushåll som inte kan, alltså helt enkelt inte har råd att studera utomlands förutom via Erasmus, där man universitet byter studenter kort sagt. Mm. Och alla studenter kan då studera gratis i en termin eller ett läsår brukar det vara. Och sen ska vi nämna den absolut största eftergiften, och det här var visserligen en eftergift som man gjorde för länge sedan nu, men det är just Nordirland. Att Nordirland är under EUs regler, och i teorin åtminstone så kan EU stoppa Storbritannien från att exportera, det är inte riktigt rätt ord, men ni förstår, alltså sälja produkter från England, Wales, Skottland till Nordirland om de produkterna inte uppfyller EUs krav. Och det här kan leda till att de som tillverkar, de måste tillverka en version för Nordirland och en version av en produkt för resten av Storbritannien. Och skulle det bli så kommer ju många såklart välja att helt enkelt överge den nordirländska marknaden. Och även om man inte gör det så kommer ju de produkter som tillverkas för Nordirland att bli någon sorts specialversion som uppfyller EUs krav och som blir dyrare. Och då ska vi tänka på att Nordirland är den fattigaste delen av Storbritannien redan nu. Och det här kan i längden, jag menar, nu ska vi inte överdriva det här, men i längden så kan det här leda till att Storbritannien, eller att Nordirland kommer närmare Irland. Mm. I det att, jag menar, det finns en känsla i Nordirland av att Storbritannien sviker dem. Och skulle det bli så att det här får effekter som, jag menar, högre konsumentpriser, så det finns ju en pågående debatt i Nordirland som det har funnits egentligen ända sedan Nordirland formades, om vilket land man ska tillhöra. Och där kan man säga att Irlands sidan får ju starka argument här för att Nordirland inte är brittiskt och inte ses som riktigt brittiskt av de brittiska myndigheterna. Så sen ska vi även säga att det finns en del här som jag inte är riktigt nöjd med, och det är att det finns en ombalanseringsklausul, vilket jag, och det här går tillbaka till det här med level playing field-grejen, att det skulle vara ungefär lika regleringar i EU och Storbritannien. Det finns en ombalanseringsklausul som gör att man kan omvärdera under vissa omständigheter de ekonomiska delarna av den här överenskommelsen, som ju då inkluderar minimistandard. Så att det kan tänkas att de regleringar man måste ha i Storbritannien kan behöva höjas i framtiden. Det är inte jag riktigt nöjd med, om jag ska vara helt ärlig. Och jag tror att om det går bra för Storbritannien ekonomiskt, så kommer EU att försöka göra det. Och även om man inte lyckas, så får vi se. Det ska ju som sagt vara en oberoende panel som ska avgöra sådana här disputer, och vi får se hur effektiv den blir. Det är ett annat frågetecken. Men det kommer att skapa en viss osäkerhet i Storbritannien och i den brittiska ekonomin. Sen är det också just definitionen av made in Britain. Alltså, bara för att förklara. Så det finns inga tullavgifter mellan på varor som är från Storbritannien. Men vad är från Storbritannien? Hur definierar man det? Här är ju något som vi i Sverige är ganska bekanta med, att varor kan stå att det är tillverkat i Sverige när det i själva verket är tillverkat i Brasilien till exempel, och bara liksom färdiggjort i Sverige. Så, och definitionen av vad som är alltså vad är en brittisk vara, den är inte helt fördelaktig för Storbritannien. Om en vara kommer ifrån, så det Storbritannien ville ha, det var att om en vara är gjord av alltså är tillverkad i Storbritannien, eller gjord så att den är gjord antingen i Storbritannien eller av liksom med råmaterial som kommer ifrån EU eller från länder som EU har ett handelsavtal med, som tänker råmaterial från Japan, Turkiet eller Kanada eller vilket land som helst. Och så det är gjort i Storbritannien. Och nu ska vi se, alltså det här kanske låter lite märkligt, att man räknar som att det är gjort i Storbritannien, trots att, jag menar, råvaran kanske kommer från ett annat ställe. Men det här är vanligt, jag menar, ekonomin idag är global. Liksom varje liksom avancerad produkt har komponenter som kommer ifrån andra länder. Och för de produkter som faller utanför, som inte uppfyller kriterier att vara made in Britain, där tillämpas tullavgifter, och de är beroende på produkterna och väldigt miljöerna. Så det här är inte helt bra, för EU gick inte med på att man skulle få material som kom från icke-EU-länder även om det är länder som där EU har handelsavtal med. Det här kommer vi inte gynna vissa industrier, det vet jag rätt. Och det kommer ju begränsa förmåga, för många av de här länderna är, om vi ska vara helt brutalt ärliga, låglöneländer. Så det här, om man tvingas importera varor från EU eller ta varor som är, eller råvaror som är producerade lokalt, då blir det dyrare. Och om man inte gör det, så åker man på tullar i vissa fall. Så det här är inte helt bra. Jag förstår, jag menar, nu ska jag säga det här, att det här är inte det att jag skyller på Boris Johnson, utan det här är bara ett konstaterande av att avtalet har vissa
nackdelar.
Har vissa, jag menar, det finns vissa nackdelar. Man fick göra en del eftergifter.
Finns det fler dåliga saker med avtalet då, eller?
Jag skulle säga att det här är det huvudsakliga. Jag skulle säga att den här fiskegrejen var väl kanske lite, alltså det är bra, det är det. Jag skulle säga att en annan grej som jag glömmer bort som är bra, det är att man kan inte i det här avtalet straffåtgärder så att säga är begränsade i det här avtalet. Så att om du har EU är sura för något Storbritannien gör som har att göra med jordbruket, så kan man inte straffa Storbritanniens finanssektor till exempel. Man måste hålla det inom vissa gränser. Man kan inte det finns gränser för hämndaktioner också i det här avtalet, så det är väldigt bra. Jag tycker det här med fisket, det är 5 år en ganska lång tidsperiod. Jag tror inte att fiskarna kommer bli särskilt nöjda med det, om jag ska vara helt ärlig. Men jag menar, återigen, man får göra vissa eftergifter. Men det är... Det var också ett av de områden där Storbritannien enligt insiders, nu får man ju ta det här kanske en nypa salt, men de sista dygnen handlade mycket om fisket, och där gjorde Storbritannien stora eftergifter för att få till ett snabbt avtal.
Okay.
Så det är väl och vi skulle kunna säga att av regeringens egen analys så vann man 43% av alla konflikter. Det var, tror jag, 65 olika konflikter där Storbritannien hade en startposition och EU hade en annan. Storbritannien vann 43%, EU vann 17% och de övriga var en kompromiss. Man kan säga det gick 2,5 brittisk seger för varje EU-seger.
Just det. Om vi går in på nästa fråga då. Ja, eller hade du en mer där?
Jag tänkte bara säga, en del av kompromisserna var närmare EUs position och Storbritanniens position, för jag läste igenom listan. Men det faktum att Storbritannien fick, även om jag hade sagt att varje kompromiss var en EU-seger, vilket det inte var, men säg det hypotetiskt, att Storbritannien med 60 miljoner invånare fick igenom så mycket mot EUs 450-500 miljoner invånare. Det är en bedrift, och det visar på den brittiska regeringens kompetens och på hur viktigt Storbritannien och brittisk ekonomi än är i Europa.
Om vi går vidare till nästa fråga då, och det är, alltså du har ju pratat om vikten av ett no-deal Brexit, att det generellt vore väldigt bra. Är det här avtalet bättre än ett no-deal Brexit för Storbritannien?
Ja. Och jag har hela tiden förespråkat att Storbritannien ska ha ett avtal om det avtal kan vara bra. Det är inte bra med handelsförhinder. Det är inte i sig självt något bra att sätta upp tullar mot sina handelspartner och begränsa den internationella handeln. Det skulle ha drabbat brittisk ekonomi, åtminstone på kort sikt. Men särskilt i ljuset av coronapandemin så har man inte råd med det här. Och då menar jag inte EU eller Storbritannien. Man har helt enkelt inte råd att bråka om det här. Man har inte råd att sätta upp tullar. Man har inte råd att lägga till ännu en börda på företag som, som inte är tiotusentals företag som är på randen i konkurs runt om i Europa på grund av den här pandemin. Budgetunderskotten i nästan alla länder ligger på rekordnivåer. Så jag menar, det finns så att säga, man måste ha ett sinne för prioriteringar här. Jag tycker man prioriterar rätt när man försökt få ett avtal, även om det inte är perfekt. Och även om, jag tror att vissa delar är så vaga att de kommer att behöva förtydligas och kommer behöva, så att säga, rättas till i framtiden och eventuellt avgöras av den oberoende panelen om det skulle bli dispyter. Jag tror att det här är, och sen ska man också säga det här att det värsta med en no deal, som jag tror att jag inte hade tänkt på för en månad sedan, no deal inte är så farligt som många tror att det är. Så bara, så att säga, föreställningar om att det är farligt kan få folk att få panik. Och en sak vi såg under pandemin, det är att det räcker att några ska få panik för att det ska få en dominoeffekt. Som när folk började köpa upp toapapper. Det var egentligen bara två personer som gjorde det för att de hade läst någon. Alltså troligtvis läste någon överlevnadsguide om att toapapper brukar ta slut snabbt i liksom krissituationer. Och helt plötsligt kunde man inte få någon plats i butiken för att andra rusade för att köpa det också. Så jag vet inte om det blev så i Sverige, jag bodde inte i Sverige, men jag kan säga att i Belgien så... Det var brist på det, och även brist på många andra liksom typiska liksom torrvaror och liknande som har lång hållbarhet. För att även om det inte var så farligt kanske, så bara föreställningen gör att ekonomin tar en smitt. Och om vi då tänker på att en tredjedel av britterna kan utan problem klassas som, jag menar, starka EU-vänner. Det är runt hälften som stöder EU-medlemskapet, knappt hälften. Men det är en tredjedel som kan klassas, så att säga, som, jag menar, väldigt starka EU-vänner. Om en tredjedel av befolkningen får för sig att landet är på väg in i en ekonomisk ruin, att det kommer bli matbrist, att det kommer bli brist på vanliga hushållsprodukter, och de rusar till affärerna runt nyår för att köpa upp allting och dumpar alla sina aktier i brittiska företag, det får en effekt. Det spelar ingen roll vad no deal Brexit hade för effekt liksom i praktiken. Det får en effekt när folk agerar så. Föreställningen om att det blir en katastrof bidrar till att det blir det på kort sikt.
Ja, så kort och så sammanfattat då, alltså, avtalet hjälper alltså också till att avskräcka eller liksom trycka bort paniken som ett no deal Brexit kanske hade skapat.
Precis,
i praktiken.
Det finns ingen panik, det finns ingen panik i Storbritannien nu, utan det är klart, jag menar, de som är på EU är väl inte riktigt nöjda, för att, jag menar, de tappar ändå många saker som för dem är väldigt viktigt, tappar den fria rörligheten. Storbritannien kommer gå över till ett poängbaserat system liknande i Australien från nyår. En annan sak ska kräva avtal som är negativt. Det glömde jag helt bort. Brittiska kvalifikationer är inte längre giltiga i EU. Idag har brittiska kvalifikationer över en liksom lång rad yrken, så är de automatiskt giltiga i resten av EU. Och det gäller även liksom svenska kvalifikationer. Det är som att EU har ett gemensamt system i många yrken, i många sektorer. Och så blir det inte i framtiden, utan det blir så att säga från fall till fall. Så det blir mer om du är läkare och du vill gå över och jobba i ett kvalifikation för ett brittiskt universitet.
Just det.
Det här kan ju såklart göra det lite mindre attraktivt att plugga i Storbritannien. I alla fall inom vissa yrken. Och det sänker ändå värdet lite grann på bristkvalifikationer. De är fortfarande värdefulla, men det är klart det är en nackdel. Och det här är ingenting som EU behövde göra, utan det här var något man gjorde för att man kunde. För att det är inte så att det är något fel på brittiska kvalifikationer. Storbritanniens universitet är de bästa i Europa, ärligt talat. Så det är ingen fara, så att det där gjorde man bara på rent jävelskap.
Om vi går in på, behöver undra här då, alltså, hur har reaktionerna på det avtalet varit i Storbritannien?
Ja, förvånansvärt positiva. Det första som hände var att Labour, det största oppositionspartiet, gick ut och sa att man kommer rösta för det här avtalet. Och det här var minst sagt förvånande. Jag trodde inte att Labour skulle rösta emot, men jag trodde att man skulle avstå från att rösta, för att man vill inte ge regeringen en seger om man vill inte rösta för ett no deal Brexit. Så jag trodde man skulle avstå från att rösta, men man kommer att rösta för. Det ska jag i och för sig är väldigt moget av Labour. Jag får ge en cred för det här. Det är viktigt att nationen är enad, att Labour, jag menar, verkligen anstränger sig på sina supporters att, jag menar, försöka se det bästa och göra det bästa av läget där man hade velat haft på ett annat vis. Så det här är väldigt moget agerande av Labour, och all heder åt det. Men det var förhållande. Min partiledare är alltså en EU-vän in i märgen. Förra vår partiledare så var skugg-Brexit-minister. Och en av dem var vill ha en folkomröstning om det här.
Ditt ljud håller på att bli väldigt, du hörs knappt längre, ditt ljud håller på att bli jättedåligt, så att jag vet inte om vi ska bara kort sammanfatta, men dra väldigt kort, alltså i typ några rader bara återigen, var liksom reaktionerna kort och gott positivt överlag alltså.
Ska jag börja om?
Nej, du kan börja svara, det var positivt överlag, eller hur?
Det är positivt överlag, och det förvånar mig mest är att Nigel Farage stöder det här avtalet.
Okej.
Okay. Och jag hade trott att något avtal alls skulle vara tillräckligt bra för Farage. Och jag vet inte riktigt vad han sysslar med. Så jag tycker att avtalet är bra. bra i alla fall. Men jag undrar vad Farages vinkel här är, för att han sitter i etablissemanget. Så, men det kan vara så att Farage har ett antal politiska frågor, politiska projekt som han vill driva egentligen. Och det kan vara så att han helt enkelt gör ett bokslut i den här frågan, att som han sa, att det här kriget är över. Som han uttryckte det. Det kan tänkas att han ser det så. Och det kan också vara lite av en olikgift kris, så att säga, mot den brittiska regeringen. Och det har ryktats om att Farage vill bli involverad i House of Lords. Och det är regeringen som utser folk till House of Lords, det brittiska överhuset. Så han kanske vill bli Lord Farage. Det handlar om att han fjäskar för Johnson nu. Det kan vara så. Ja. Vi får återkomma till saken.
Ja, verkligen. Men återigen då, alltså både Labour och Nigel Farage är alltså positiva till avtalet, och det måste ju ändå betecknas som en seger.
Det är den bredaste alliansen jag har sett i brittisk politik på många år.
Ja, en stor seger för Boris Johnson, men även för hela Storbritannien. Och det får jag med till den allra sista frågan. Det här är alltså du och jag, speciellt du då, men jag har ju lätt styrt upp de här samtalen, men det är du som har följt det här väldigt noga. Vi har ju följt Brexit-processen då ända sedan 2012, och det här är avsnitt 150 i våran Brexit-serie, som började alltså redan då 2012, och vi har pratat om Brexit i hela 69, snart 70 timmar, det är en lång tid. Och min fråga nu då, John, det är: det här avtalet, handelsavtalet, innebär det slutpunkten för den här långa Brexit-processen som vi har följt?
På sätt och vis. Men vi kommer fortsätta följa Storbritannien, för att det intressanta nu det blir hur man tar sig utanför EU. Vilken effekt det här avtalet får, om det här avtalet är tydligt nog att det går liksom, blir det dispyter direkt, eller blir det, eller kan man så att säga, kan man vara sams helt enkelt? Och om Storbritannien får vara i fred, om vi ska uttrycka det så, om EU kan respektera Storbritanniens självständighet. Det kommer väldigt intressant, men man kan säga att det här, man säger att det första avsnittet av Brexit tog slut med folkomröstningen, folkomröstningsresultatet, kan man säga, att andra kapitlet tog slut nu.
Så nytt kapitel.
Och fortsättning följer.
Precis. Okej, men tack John.
Tack själv.
Det var avsnitt 1252 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på internationell politik som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.